Hej och hjärtligt välkomna till säsongens sista avsnitt av e-handelssvepet. Vilket år vi haft, Ola! Fantastiskt!
Ett upp- och nedgångsår kan man väl säga. Det har varit väldigt mörka siffror men också väldigt positiva signaler från vissa e-handlare och vissa branscher.
Ja, det har ju spretat något otroligt. Den allmänna mediebilden har ju under inledningen av året varit att det går jättedåligt för e-handeln. Men det är ju inte helt sant. Det har ju gått lysande för till exempel Apotea och Boozt och Revolution Race med flera. Medan många mindre e-handlare har haft det stentufft i lågkonjunkturen som ju bet sig fast här under hösten. Men nu kanske vi redan anar en liten vändning och ljusning. Och vi sitter ju snart här och myser med lite julglögg.
Och vi avslutade ju faktiskt året då med den här stora Black Friday-perioden som vi var väldigt nojigt inför. Hur ska det gå i år? Make or break? Och nu kommer e-handelsbranschen dö om det inte går bra. Och den gick ju lite bättre än vi hade väntat oss. Och vad kanske de flesta hade väntat sig.
Ja, verkligen. Och vi har ju sett en comeback till e-handeln och för e-handeln. Att man återigen klickar hem sina julklappar ungefär som man gjorde 2022. Och volymerna håller i sig. Det blev ingen megadipp. Så att den här yran kring att rusa tillbaka till butikerna efter att restriktionerna hävdes februari 2022, den har ju avtagit. Vi är lite trötta på fysisk butik och vi har
hittat... Vi vill själva igen.
Vi vill vara själva igen på kammaren och vi har insett bekvämligheterna som e-handeln medför. Och så här i juletider så har vi inte självaste tomten i studion, men han har säkert fina paket under granen. Han heter Jan Jakobsson och han är Chief Digital Partner på Postnord, en mångårig Postnord-stjärna som ju också är talesperson för e-barometern, den återkommande rapporten som tar tempen på hur e-handelsbranschen mår utvecklas och hur det går med försäljningen och stora, breda och även nischade mindre trender som man kan ta del av.
Och han ska hjälpa oss att både titta tillbaka och titta framåt i kristallkulan inför nästa år.
Ja, men precis. Vi gör lite som i förra avsnittet, att vi minns det ljuva och mörka, ömsom mörka e-handelsåret 2023 och blickar in i det allt mer förhoppningsfulla 2024, nu när räntorna verkar kanske ha nått sin topp för den här gången i alla fall. Och det kan bli bättre snurr på e-handelskommersen igen. Så att då välkomnar vi Jan Jakobsson, remote, in i podden.
Tack så mycket, tack så mycket.
Hur känns det?
Ja, det känns bra.
Vi börjar med en sån klassisk sportfråga.
Ja, exakt. Man börjar väl så smått lacka mot jul här nu då. Så att det känns skönt att få gå hela vägen in i kaklet där de sista dagarna nu.
Härligt. Det är mycket även hos er kan jag tänka mig.
Det här är ju som ni vet våran högtid. December och faktiskt från en bit in i slutet på november där hela december är ju en fantastisk period för oss i Postnord.
Ja, och snart ska du få greppa klubban och golfa lite i Spanien, berättar du här innan vi startar.
Ja, det blir skönt att få göra lite ett miljöombyte. Vi hoppas på lite sol i alla fall och en 17 grader.
Mer solen här, fast det borde ju inte vara så svårt.
Minus 17 mer. Ja, okej, okay. Men Jan, vi går rakt på sak. Hur minns du och kommer du minnas e-handelsåret 2023?
Det var ju ett väldigt svårt år för alla inblandade. Ropen som har varit förr med tillväxt byttes ju ganska raskt mot lönsamhet. Vi såg också, om vi kikade ifrån rapporten, så såg vi ju en fantastisk utveckling på apoteksbranschen som jag tror förvånade oss alla. Hur pass bra den kunde gå över så lång tid. Vi såg även att den här lipstick-effekten med bland annat skönhet och hälsa sköt fart ordentligt. Och mycket var väl på grund av att man har lite, håller hårt i plånboken helt enkelt.
Vad är lipstick-effekten? Jag vet ju, men du kan ju bara förklara kort för lyssnarna om det är någon som inte har koll riktigt.
Ja, det är att man unnar sig någonting lite billigare då och handlar det istället. Just. Och den kommer väl från att man då köpte läppstift en gång på världen.
Okej, men det är fortfarande så att man vill känna sig, man ska banna mig vara snygg i lågkonjunkturen, eller?
Ja, exakt.
Men det är väl lite den här vardagslyxkänslan att ja, någonting exakt. Ska man lite guldkant på tillvaron åtminstone.
Ja, även om det är kämpiga tider så vill man pigga på någonting.
Du säger att det var ett svårt år. På vilket sätt var det här ett tufft år för e-handeln då? Hur märktes det att det var ett tufft år för branschen?
Nej, men jag tycker vi ser ju så stora skillnader mellan branscherna. Vi har ju varit bortskämda kan man väl säga med en fantastisk tillväxt ganska rakt över alla branscher. Men nu ser vi att de som går bra går ju jättebra och då så finns det de som inte går någonting överhuvudtaget. Och då tänker jag framförallt kanske på bygghandeln online då som har haft det väldigt, väldigt kämpigt då.
Ja, vi har ju slutat att renovera våra kök i Stockholm och sådär. Så att det är ju ganska en naturlig effekt av det. Jag vet ju att BOG-koncernen har det väldigt svettigt just nu. Hur har det sett ut på logistiksidan? Vår bild här i podden är ju att det har skett många konsolideringar vad gäller last mile-aktörerna. Sammanslagningar och nedläggningar om vartannat. Vad är din bild där?
Men om jag tittar på hur vi har förhållit oss under året här så tycker jag att volymerna ändå tuffat på bra. Tycker vi har stått starka. Sen branschen i övrigt, det är klart att det är ju en... Vi kommer ju från en fantastisk tillväxt och det är många som har positionerat sig för framtiden. Det är ingen av oss som tror att e-handeln kommer att stanna av här utan den här e-handelstillväxttrenden som vi har. Den kommer ju att fortsätta när det väl tar fart och det hoppas jag ju att den gör under slutet av nästa år, om inte förr då. Det hänger ju lite grann på det ekonomiska läget och omvärlden såklart. Vi har ju både någon form av peak på räntan, låter det som, och eventuellt kanske en eller två räntesänkningar nästa år, vilket jag tror skulle gynna detaljhandeln, inklusive e-handeln och konsumtionsklimatet i stort. Så då borde det ju börja hända grejer igen.
Vad har PostNord stött på för utmaningar i den här kärva marknaden?
Ja, vi är ju som alla andra. Vi får ju också vända på varenda krona. Våra investeringar ska ju räcka till mycket. Den digitala utvecklingen går ju väldigt, väldigt fort och vi försöker ju hänga med där. Så det är väl ett, jag tror inte det, vi skiljer oss så mycket från alla andra företag där faktiskt. Utan digitaliseringen och transformeringen är ju mycket det vi hamnar i också då.
Vad har ni jobbat med för typer av effektiviseringar?
Nej, men mycket är ju som vanligt att det handlar om hur vi lastar och hur vi lossar och hur vi får våra trafiker att hänga ihop. Man försöker ju hela tiden inom logistiken att jobba bort flaskhalsar och jobba med fyllnadsgrader på bilarna och sådär. Och det handlar ju mycket om att vara i tät dialog med våra kunder såklart, e-handlarna, för att optimera och se till att flödena är så bra som möjligt.
En sån här fråga gällande generellt för branschen, jag tänker, var det några logistiktrender vi såg som var nya för 2023 under det här året? Eller var det ungefär samma slags logistiklösningar som tidigare?
Ja, men jag tycker nog att det var ungefär samma som tidigare. Sen fick vi ju en våg av en globalisering i och med Temus entré. Vi var ju vana med de här flödena från Wish för ett antal år sedan. Och sen så kallade ju det spåret av lite grann och så kom ju Shein och sen nu kom Temus. Så att de globala försörjningskedjorna har väl verkligen satts på prov under 2023 skulle jag vilja påstå.
Temu har ju till skillnad från Wish av allt att döma lyckats att leverera sina paket i tid i alla fall. Vad är din bild där? Delar du den?
Ja, jag tycker väl det. Vi är några stycken som har provhandlat och sådär och det mesta har ju funkat bra faktiskt.
Är de en disruptor på den svenska e-handelsmarknaden ur ditt perspektiv?
Ja, det tycker jag.
Har ni märkt då? Vi har ju pratat mycket ofrånkomligen om Temu förstås, men har ni på PostNord också märkt att det har kommit mycket paket eller många beställningar därifrån. Har ni sett någonting från ert håll?
Nej, det har vi inte gjort.
Nej. Hur har ni jobbat med hållbarhetsfrågorna och klimatanpassningen i år då? Man kan ju tänka sig att de frågorna hamnar lite i skymundan när plånböckerna gröps ur även för företagen. Men hur har ni jobbat med de här frågorna?
Vi har ju ett mål att vara fossilfria 2030 så att det pågår ett kontinuerligt utbyte av fordonen i PostNords flotta framför allt då, och klimatsäkra terminaler och lite sånt där. Och sen så har vi ju faktiskt under året svanenmärkt våra e-handelsleveranser i samarbete med Svanen då. Och vi har även skrivit på branschöverenskommelsen med Svensk Handel. Så jag tycker vi har gjort ganska stora kliv faktiskt när det gäller hållbarhetsarbetet under året.
Vad innebär den här svanenmärkningen då, lite mer konkret?
Ja, det innebär ju att man certifierar då flödena som går inom ramen för e-handelsleveranserna enligt de stadgar som Svanen har ställt ut då. Och det är ju, handlar ju inte bara om fossilfri transport, utan det är ju även andra saker som ingår i det där, bland annat att man har kollektivavtal och lite sånt där då som gör att man får en svanenmärkning.
Hur stor andel av fordonsflott är fossilfri i nuläget då?
Ja, det har jag faktiskt inte koll på.
Men det sker ett kontinuerligt arbete med att få in mer eldrift då, helt enkelt.
Ja, och även i annan typ av bränsle då, typ HVO eller sådant. Sen finns det ju en ekonomisk utmaning att byta ut fordon också. Det är ju också en miljöaspekt i det, de som är hyfsat moderna mot nytt, det ska ju hålla kalkylerna också, så det är ganska kostsamt.
Ser vi mest fossilfritt i storstäderna än så länge vad gäller Postnords fordonsflotta, eller?
Ja, det skulle jag vilja påstå. Men vi går ju även med el såklart. Och sen har vi ju våra fantastiska brevbärare som ju, där är ju mycket cykel ut, så den är ju fantastiskt fossilfri den.
Om vi blickar tillbaka då återigen på e-handelsåret 2023, hur utvecklade sig Black Friday i år? Vår bild är ju att det gick kanske lite bättre, inte minst för e-handeln, än vad många trodde på förhand. Vad är din bild där?
Ja, jag tycker också att det har gått förhållandevis bra. Jag tror att vi tangerade ungefär likvärdigt med föregående år, och det är ju fantastiskt bra med tanke på de knepiga ekonomiska tiderna som vi befinner oss i.
En sån här diskussion vi hade i vårt förra avsnitt av podden var ju det här med Black Friday blev Black Week, blev Black Month, blev 2 månader snart Black någonting. En tanke där var att det kanske är någonting som är bra för att det smetar ut, så att säga. Vi får inte de här pikarna, utan att man har lite mer kanske jämn shopping över en längre period. Märkte ni någonting av det, eller var det fortfarande Black Friday, Cyber Monday där paketen trillade in, eller såg ni någonting av den långa perioden?
Nej, men jag tyckte att volymerna höll sig ganska hyfsat. Jag håller med dig om den här utdragna Black Month kom ju hyfsat tidigt där. Och jag såg även att man fyllde på med Cyber Week. Det har jag inte heller sett. Alltså efter Black Friday då så kom ju Cyber Monday, och då försökte man slå mynt lite grann av det där. Nej, men jag tyckte att volymerna höll sig hyfsat i nivå med förra året, skulle jag vilja påstå. Så att jag såg nog ingen tidigare peak än så då.
Känslan är ju lite att vi ser en comeback för e-handeln, att restriktionsyran är lite förbi. När man hävde restriktionerna i februari 2022 så blev det en massiv återgång till de fysiska butikerna på bekostnad då av e-handeln. Men nu känns det som e-handeln har gjort comeback ganska mycket, och vi ser återigen att vi klickar hem mer paket än vad vi köper i de fysiska butikerna. Är det något ni ser också i er statistik?
Ja, jag tycker volymen har hållit sig väldigt, väldigt bra. Och tittar vi på det här paketindex som transportföretagen släpper, så ser ju antalet e-handelspaket väldigt, väldigt bra ut under 2023. Och det gäller både inrikesvolymerna och då de utländska paketen som kommer till svenska konsumenter.
Just det. Vi har också pratat om i podden att reorna var ovanligt generösa i år under Black Friday och Black Week. Kanske för generösa reor på 40% och uppåt. Kommer det bli en kalldusch och baksmälla för e-handlarna nu efter jul i januari, som ju är en tuff försäljningsmånad overall? Kommer det pressa marginalerna, eller vad har ni för bild där utifrån e-barometerperspektiv? Var det för generösa reor i år? Kommer det bli backlash?
Vi ställde ju frågan i e-barometern till e-handlarna om just lagernivåerna i kombination med kampanjer. Och flertalet sa ju att vi tycker att vi ligger väldigt, väldigt bra. Man sa ju också att man skulle inte rea mer än vad man gjorde förra året. Så det talar väl lite grann emot vad du såg där då på 40%. Så man var inte speciellt orolig för att få för mycket restlager efter julhelgen och julshoppingen. Så vi får väl se lite grann vad januari tar med sig.
Vi såg ju också från Svensk Handels håll att folk handlade mer på Black Friday än vad de sa att de skulle göra på frågan innan. Det kanske var samma för e-handlarna också, att de kanske inte riktigt hade tänkt sig rea lika mycket som de sen ändå gjorde. Och det i sig kanske visar sig att man var lite stressad över den här. För det var ju väldigt mycket, det här är lite make or break Black Friday julperiod var ju lite känslan innan.
Ja, det är sant.
Hur ser lagernivåerna ut nu då? Har ni några indikationer på om de är i fas eller om man fortfarande dras med lite för stora lager?
Nej, men man har ju bantat det ganska rejält nu. Det är väl också en konsekvens, tror jag, av det allmänna kostnadsläget. Vad kan man göra som e-handlare? Jo, man kan se till att man sänker liksom det fasta bundna kapitalet genom att sänka lagernivåerna. Och det säger man ju att det har man ju gjort under 2023 ganska brett. Jag vet ju också att några brottades fortfarande tidigt 2023 med lager efter pandemin som man försökte liksom få ner. Men som det lät åtminstone i Q3-rapporten så var de flesta ganska tillfreds med de lagernivåerna de hade för tillfället.
De generösa reorna hade ju också en positiv effekt på inflationen. Vi såg ju ingen tydlig inflationsuppgång i november och nu så kunde ju räntan ligga kvar, så att det har ju indirekta positiva effekter då i min bild.
Ja, fantastiskt skönt.
Vi måste väl nämna elefanten i rummet som vanligt. Det är uttjatat ämne. Vad kan det vara? Kan det handla om något så mossigt som AI kanske? Men du behandlade ju lite det i ditt svar här till mig inför min upcoming nyårsenkät som jag ska publicera på e-handel. Vad såg vi på AI-sidan i år och hur påverkade det e-handelsbranschen?
Jag tror att många inom e-handelsbranschen har tagit sig an AI på olika sätt. Sen tror jag inte vi har fått full effekt av det här på långa vägar än. Så jag tror många är fortfarande väldigt sökande och letande. Vad ska det bli av det här? Men det är en fantastisk utveckling som kommer med den nya tekniken. Det är en sak som är säker. Och jag tror att vi utifrån ett marknadsföringsperspektiv kommer att se helt nya lösningar när det gäller AI och big data i synnerhet. Och här finns det ju en liten utmaning inför kommande år som jag vet att e-handlarna jobbar väldigt hårt med just nu. Och det är utfasningen av tredjeparts cookies som kommer att ske här. Och den är ju en kan ju skapa en del oro faktiskt. Vi såg via rapporten så intervjuade vi ju Google här och de såg ju också ett ökat sök på lojalitetsklubbar under Black Week och julhandeln. Och det är väl också ett tecken i tiden på att man kanske försöker skapa sig en bättre förstapartsdata som ska möta den här utfasningen då under 2024 av tredjeparts cookies.
Och där kan man koppla på AI och analysera förstapartsdatan, tänker du?
Ja, exakt. Jag tror att det är där man kommer att lägga mycket av AI-kraften på att jobba med kunddatat som man tar in. Men någonstans börjar det ju alltid med privacy-frågan. Du måste ju ha in datat för att kunna jobba med det. Har du ingen data så spelar det ingen roll.
Nej, och det är intressant att vi har sett en comeback för kundklubben, för den var ju lite utdömd bara för ett par år sedan. Och lite utskrattad nästan, och kunderna blev allt mer illojala. Men nu ser vi ju att det är en livaktig fenomen igen, eller hur, Ola?
Absolut. Och ändå pratar AI, jag tänker Postnord, hur ser ni på det? Hur har ni jobbat och hur ser ni på just AI-användningen för era verksamhetsområden?
Postnord, vi har ju väldigt mycket data via våra flöden. Ni vet ju själva hur det ser ut i till exempel våran app, Postnords app, när det plingar vid olika event. Så vi skapar ju upp väldigt mycket egen data i de flödena som vi har. Och här försöker vi ju att jobba med bland annat ruttoptimering och flödesplanering och allting sånt. Och då är det ju tacksamt att sitta på väldigt mycket trafikinformation när man ska göra det med den nya tekniken. Så att det pågår en hel del i bakom kulisserna för att skapa effektivare flöden.
Utöver att analysera och processa förstapartsdata, hur använder e-handlarna AI i dagsläget i din bild?
Jag tror inte, eller har i alla fall inte stött på så himmelens mycket av användandet av AI än. i det här. Så att där får jag nog lämna svaret skyldig faktiskt. Jag har inte några bra konkreta exempel än på vad de använder den här typen av teknik för.
Och det är nog en ganska sanningsenlig bild, precis som du sa, att alla är nog lite famlande nu. Det är lite så här guldgrävarera på gott och ont. Man vet att det är någonting som har möjligheter, men man vet inte riktigt hur man ska ta sig an och använda det. Så att...
Nej, det vi har sett är väl att man börjar smått ofta och testar, generera text och generera reklambilder. Vi nämnde ju Middagsfrid i förra avsnittet som har kört en kampanj i Stockholms tunnelbana med matkassar i aptitliga miljöer som är helt AI-genererade. Det finns ju framgångsexempel där redan, men det verkar ju vara väldigt trevande än så länge. Vad har du sett andra logistiktrender i år då ur Postnord-perspektivet?
Vi såg ju i e-barometern när vi mäter leveransplatserna till exempel. Mm. Så såg vi ju att vårat ombudsnät, eller ombudsnäten, det är inte bara vårat, de står sig ganska bra. Vi såg också att paketboxarna har ju etablerat sig med ny infrastruktur ska jag väl inte säga, men den har åtminstone befäst sin placering i konsumenternas medvetande, vilket jag tycker är jättekul. Så där pågår ju en utbyggnad från hela branschen just mot att skapa ytterligare en leveranskanal för konsumenten att välja på. Och kikar man lite grann på hur konsumenterna handlade, så var man ju ganska enbent för. Valde man ombud så var det ombud som gällde oavsett vad man handlade. Det vi ser nu när vi har ytterligare en leveranskanal i form av paketboxarna, det är att man väljer olika leveranstyper baserat på vilka produkter man handlar. Så vissa produkter väljer man att få hem, vissa väljer man till paketbox och vissa väljer man fortsatt att skicka till eller hämta via ombudsnätet då. Så det där är väl en konsumentdriven förändring i och med att vi har breddat leveransplatserna med ytterligare en kanal då med boxarna.
Vad driver den här utvecklingen tror du? Att kunderna kräver mer flexibilitet och personalisering?
Ja, det är flexibilitet och bekvämlighet.
Okej.
Okay, det är liksom grundbulten i e-handeln. Den slår igenom i det här.
Vi blir latare och latare helt enkelt.
Ja, det kan man ju säga. Samtidigt så är ju e-handeln ska ju skapa tid, bekvämlighet. Så det är väl det man söker. Framförallt såg vi ju i rapporten också att barnfamiljerna är väl de som är mest kritiska när det gäller att välja och välja bort leverans eller välja bort köp när inte leveransvalen finns som man vill ha.
Skulle du säga att leveransvalen är det viktigaste idag när det kommer till e-handel? Den viktigaste parametern för vilket bolag man väljer? Att det finns många leveranssätt till exempel?
Ja, vi ser i alla fall att den är viktig. Mm. Så det är en viktig del av hela köpupplevelsen är ju leveransupplevelsen.
Okej, om vi blickar in i 2024, hur ska man lyckas som e-handlare med sin affär, skulle du säga? Vad ska man satsa på? Är det gasa eller bromsa vad gäller marknadsföringen till exempel? Eller ska man framförallt fokusera på leveranssätt? Eller ska man ha många olika betalalternativ? Eller vad ser du där för trender? Hur ska man lyckas med sin e-handel 2024 och bli framgångsrik?
Jag tror att det är lite grann utifrån vilken bransch man är i. Är du i de här branscherna som har gått bra under 2023, så ser jag ju ingenting som gör att det skulle stanna av under 2024. Så där är det nog mycket att gasa. Jag tror att man fortsatt kommer att hålla ganska styvt i lagernivåerna faktiskt. För att jag tror inte man är 100% säker än en bra bit på 2024 tills vi har sett vad Riksbanken gör, hur konsumtionen kommer att utveckla sig. Det som jag ser när man läser lite grann utanför Sverige, bland annat i USA då, så är ju den här M-commerce växer väldigt, väldigt kraftigt, alltså mobile commerce. Jag tyckte mig se siffrorna från USA var att det var den absolut snabbast växande kanalen. Jag tror den hade en 14% i tillväxt i den här då, och att av e-handelsförsäljningen i USA så kommer handel via mobiltelefoner då stå för ungefär 50%. Så här tror jag att man, och det vet jag också att vi är väldigt duktiga på att mobilanpassa våra sajter och sådär i Sverige, så det är väl ingenting. Däremot när man är i mobilen så lyfter vi upp e-barometern Patrik Müller som sa att 2 meter kan stoppa ett köp på nätet. Och där handlar det mycket om mobila betalningar då. Om vi nu ska vara kvar i mobiltelefonen, vi ska göra allting där, så är det ett motstånd att gå och hämta ett kreditkort eller kontokort. Så att, och där tycker jag väl att vi har en utveckling att göra. Alltså vi kunna jobba med de här olika betallösningarna. Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. För att ytterligare skapa bekvämlighet i kanalen.
Det är ingen slump, känns det som, att Swish rusar i, som betalsätt. Av just den anledningen att det inte är ett kreditkort man ska gå och fylla i uppgifter på.
Nej, exakt. Man vill göra det så bekvämt som möjligt. Och där ligger man i soffan och har surfat upp en bra produkt, så vill man också kunna betala direkt då.
Ja, jag såg någon som reel på Insta. Någon som e-handelsshoppar i sängen. Sent på kvällen, det är nedsläckt. Och sen så just det. Jag måste hämta betalkortet, suck och stön. Avslutar affären. Ja. Köpprocessen. Så att det är nog superviktigt att förenkla de processerna.
Ja, så jag tror att mobila betalningar i kombination med mobilen som köpkanal, den tror jag man ska hålla ögonen på faktiskt under 2024.
Och det här med att skala upp snabbt och tänka utlandet direkt, det är också fortsatt en stark trend. Vi har ju sett att många e-handlare satsar på Tyskland snabbt och sådär. Revolution Race har ju merparten av sina intäkter därifrån numera, till exempel från Dutch-regionerna i alla fall.
Ja, nej, men det ligger säkert i en riktning för många. Etablera sig och sen satsa internationellt. Det är klart. Men man ska också ha respekt för de utmaningar man ställs inför vid en internationell lansering. Det är väldigt olika konsumentköplagar i olika länder. Så man måste ha väldigt bra koll på de länderna som man ger sig in i. Inte bara vad konsumenterna, hur de vill ha det, utan även vilka lagar och förordningar som gäller.
Ja, det ska upphandlas, logistikavtal och sådär. Kanske också medföra utmaningar. Hur ser du på marknadsplatsernas intåg i Sverige? Det har ju varit ett land med ett oändligt lapptäcke av många olika e-handlare. Marknadsplatserna har inte riktigt fäst och det har varit kanske för dem länge en för liten marknad. Men Amazon gjorde ju entré 2020. Nu ser vi Temus framfart. Hur stor konkurrenspress kan de här marknadsplatserna sätta på svenska e-handlare, tror du?
Ja, jag tittar vi på dit vi har vänt oss i mångt och mycket nu när vi har hållit hårdare plånboken, så är det lågprisprodukterna. Och där tycker jag ju att marknadsplatserna har verkligen gjort avtryck under 2023, och det tror jag att de kommer att göra även 2024. Och då pratar vi både Amazon, vi pratar Fyndiq, pratar Temu och sådär. Så att jag tror ju att trycket från marknadsplatserna, det kommer bara att öka, tror jag.
Kommer de i något skede bli dominerande, tror du?
Våra svenska e-handlare är ju väldigt, väldigt duktiga. Så det är ju frågan hur man ska positionera sig i förhållande till. Ska man gå med i marknadsplatserna och använda dem som säljkanal utöver de ordinarie kanalerna man har? Eller hur ska man välja att göra? Det är jättesvårt att se, men jag tror att marknadsplatserna kommer att växa faktiskt på bekostnad av övriga e-handeln.
En annan sak som vi faktiskt lite var inne på kopplat till marknadsplatserna är ju också datan. Att man lämnar ju även iväg där lite grann om man väljer en marknadsplats, samtidigt som man kanske kan få data den vägen. Så att det är också som lite så här vilket vägval man gör. Det är inte ett helt lätt val där heller.
Nej, det är sant.
Vad är det som bidrar till marknadsplatsernas tillväxt då? Det är lågpris och det är smidigt och man har allt på ett ställe, eller vad är det som förklarar framgången?
Ja, det är det. Mm. Ett brett och djup, både bredd och djup i produktutbudet tror jag, och konkurrenskraftiga priser.
Vi har också en framgångsrik svensk marknadsplats i form av modeplattformen Boozt, som ju faktiskt håller Zalando stången bra och som fortsätter att växa i Norden. Vad är det de gör rätt, tror du?
Jag tror att man ligger väldigt bra och lyssnar av vad konsumenten faktiskt vill köpa. För hur det än är så måste du ha. Jag pratade ju i en kollega podd till er, Detaljhandelspodden, om produkttillgänglighet när jag var med här för någon månad sedan. Och den tror jag är extremt viktig. Du måste ha produkter redo när konsumenten ska trycka på köpknappen. Och där tycker jag Boozt är fantastiskt duktiga.
Och de har ju även delat data på ett sätt så att man kan se lite grann hur det går för konkurrenterna och vad de säljer av. Det finns en kooperativ tanke där i Boozt på något sätt.
Mm.
Och den verkar ju locka många e-handlare också till plattformen. Så att där finns det ju en B2B-USP också, är min bild.
Jag tänker så här, vi ändå var inne på de här trenderna vi har sett. Nu vet vi ju inte vad som händer 2024. Men om vi då tänker oss scenariot att vi kanske har peakat lite på räntan. Vi kanske till och med ser några sänkningar nästa år. Finns det några 2023-trender som du tror i så fall kommer bli väldigt tydliga även 2024 inom e-handeln, logistikbetalningar, någonting?
Ja, jag tror ju att man någonstans så tror jag ju att tillväxten kommer att ta fart igen. Men jag tror inte vi kommer att se den på det sätt vi gjorde innan vi gick in i den här konjunktursvackan. Utan jag tror att vi kommer att se en mycket mer konsoliderad tillväxt med lönsamhetsfokus. Det är väl en trend som jag ser. Och sen så tror jag att vi kommer att få jobba mycket med den cirkulära handeln. Det finns ju ett buzzword nu som heter re-commerce. Och att hitta affärsmodeller som flyger för begagnat marknaden och kunna hålla våra konsumenter stången när det gäller begagnat tror jag blir jätteviktigt under 2024.
Och det är ett viktigt tillväxtben, inte minst för elektronikhandlarna numera har man ju sett, men även på modesidan. Vad blir nästa del av branschen som omfamnar begagnat trenden tror du?
Ja, jag tror inte det blir någon specifik bransch, utan jag tror alla branscher kommer att behöva hitta alternativa lösningar på det här. Och det handlar ju kanske också om att, nu funderar jag lite grann, men det här med att få betalt flera gånger, att kunna hyra ut grejerna istället för att sälja dem en gång, det tror jag många kommer att kika på faktiskt. Hur kan man öka en repetitiv intäkt istället för en engångsintäkt?
Ja, för det är det man tänker att det är kanske i vissa fall inte tillräckligt tillväxtdrivande begagnat handeln. Men det kanske är en förlegad bild.
Ja, jag tror det kommer att utvecklas fort. Och mycket kommer ju liksom att kunna ske med stöd av den digitala plattformen som e-handeln skapar. Det är ju så mycket enklare nu. Det är enklare det mesta med de här olika plattformarna som kommer ut. Tittar vi bara på C2C så finns det ju en mängd olika lösningar plattformsstödda för att handla mellan två privatpersoner. Inte som det var förr när man skulle sitta och slå i någonting som heter Gula Tidningen.
Ja, den har jag har något sån klenod fortfarande hemma, men det är mer som affektionsvärde. Ja, okej. Men blir det även nästa år fortsatt fokus på lönsamhet eller kommer pendeln tippa över allt mer mot omsättning och tillväxt igen? Eller vad ser du för trend där?
Jag tror fortsatt att när vi känner att handeln börjar ta fart, vilket jag hoppas är senare delen av 2024 om inte förr, så tror jag att man kommer att börja andas tillväxt igen. Men jag tror att man kan ju vara mer sparsam med de satsningarna man gör för att skapa tillväxt, till exempel annonsering och marknadskommunikation. För nu vill man ha tillväxt, men man vill fortsatt driva lönsamhet, tror jag.
Mm. En sån här riktig kristallkulanfråga då. Hur tror du att e-handeln totalt sett kommer utvecklas under 2024? Kommer e-handeln i sig att växa eller kommer den ligga ganska still?
Nej, men jag tror ju att vi kanske får en ganska lugn inledning av 2024, men jag tror att det kommer att ta fart sen. Och vi ska ju veta det också, att vi har ju relativt låga jämförelsetal att luta oss mot, åtminstone när vi tittar ur e-barometerperspektiv. Sen har vi ju en bit kvar upp till den toppnivå vi hade under pandemin. Så dit kommer det säkert att ta lite tid då. Men jag tror att vi kommer att ta rejält sväng efter andra kvartalet eller tredje kvartalet någonstans där, om inte före då.
Och konkursvågen, kommer den fortsätta eller avta med en utplanande ränta tror du?
Ja, jag hoppas ju att den kommer att avta här nu då, när allting börjar stabilisera sig lite grann och att konsumenterna kanske kan börja andas ut och börja konsumera igen då, med lite framtidstro och så där.
Bilden är ju att det är framförallt mindre e-handlare som har tagit mest stryk, som inte får loss riskkapital längre. Är det din bild också?
Ja, jag delar den.
Vi har 500 miljoner i omsättningsintäktstapp, försäljningstapp i julklappshandeln i år, spår Svensk Handel. Hur allvarligt är det för handelsbranschen i stort?
Ja, det är klart att det är allvarligt, men samtidigt så är vi ju i en konjunktursvacka. Och det där borde ju hämta hem sig. Paketvolymerna har ju hållit sig ganska bra. Och det innebär ju förmodligen att för en 100-lappen som man handlade för förra gången, så fick man en förhållandevis mycket bättre eller dyrare produkt. Och i år så har man fått handla för samma 100-lapp men fått en mindre kvalitativ produkt, eller kunna köpa någonting billigare då. Så själva paketvolymerna har ju hållit uppe, medan vi har sett kanske en mer jagande efter lågpris då, istället för att fylla den här paketet och 100-lappen för. Men det där borde ju vända i takt med att konjunkturen också tar fart, tänker jag.
Du nämnde AI, att det kommer användas för att analysera förstapartsdata. Så är det några fler stora AI-trender inför 2024 nu?
Nej, inte vad jag kan blicka över så här, förutom det vi har pratat om tidigare då.
Hur pass revolutionerande är den här tekniken, tycker du? Är det återigen lite hön av en fjäder, eller har det här något den här gången? Är det substantiellt?
Allting tyder ju på att det här är fantastiskt substantiellt, tycker jag. Så det finns ingen, här tror jag man måste embracea den här faktiskt med full kraft.
Och avslutningsvis, när vi summerar 2024, vad tror du att vi kommer prata om då? Jättesvår och stor fråga, men om vi hörs igen vid ungefär samma tid nästa år, vad är det vi kan blicka tillbaka på då, tror du, avslutningsvis och sammanfattningsvis?
Nej, men jag tror ju det här med tredjeparts cookies, förstaparts data kommer att vara en snackis nästa år. Jag tror också att tillväxt med lönsamhet kommer att vara ett område vi kommer att nämna. Jag tror att mobila betalningar har verkligen gjort avtryck. Vi handlar mer och mer via mobilen. Och sen så tror jag att vi kommer att behöva stanna en stund och prata om de lyckosamma cirkulära re-commerce-exempel som kommer att ploppa upp under 2024.
Snyggt. Ola, har du något avslutande
inspel? Nej, jag tycker det var en fantastiskt bra sammanfattning.
Otrolig summering. Superfint. Är det någonting du ändå skulle vilja tillägga? Har du något ytterligare medskick innan vi avslutar för den här gången?
Nej, nu har jag inget mer.
Nej. Tusen tack, Jan Jakobsson från Postnord, talesperson för e-barometern. Och vi önskar dig en riktigt varm och skön jul i den 17-18 gradiga värmen på golfkursen någonstans i Spanien. Swinga häftigt, men inte så att någon skadar sig.
Tack så mycket.
Och där fick vi en riktigt intressant både backspegelsvistelse och lite kristallkuletittande i e-handelsvärlden. Hur känner du inför det, David? Vad tar du med dig från det här?
Ja, det var ju en fantastisk summering, och jag tycker han fångar mycket av det vi har pratat om mycket i podden. Första parts data är viktigare än någonsin. Kundklubbarna har gjort comeback. AI är lite trevande. Man vet inte riktigt hur man ska ta sig an den nya tekniken, men den kommer troligen användas för att analysera first part big data eller något i den stilen. Marknadsplatserna pressar de svenska e-handlarna. Men e-handeln i Sverige är ju fortfarande väldigt välfungerande, ett välsmort och väloljat maskineri.
Som nu dessutom kliver ut i Europa allt mer.
Precis, man hittar intäkterna inte minst i Tyskland, men också England och allt mer USA också, ser vi.
Ja, vi såg ju Kaja, Bianca Ingrossos Kaja Cosmetics nu, så har klivit in i både Storbritannien och USA, så att det kanske vi kommer se ännu mer av.
Precis. Han tryckte på vikten av flexibla leveranssätt och många betalalternativ i checkouten. Vi blir allt latare och bekvämare, inte minst barnfamiljerna som alltid har ont om tid. Är det något mer du tänker på?
Nej, det känns väl som du sa, mycket av det vi har pratat om fick vi samma bild här. Så att det verkar ju ändå finnas någon form av lite unison bild nu av hur e-handelsåret 2023 var.
Ja, men precis. Konkursvågen är förhoppningsvis över den allra värsta i alla fall, även om mindre e-handlare fortsatt tar stryk. Men det kanske blir lite bättre snurr på riskkapitalet igen om räntan planar ut. Mm. Begagnat trenden nämndes också förstås, och den är ju snabbväxande och tilltagande, och det är inte något man längre bara gör med vänsterhanden. Nej. Utan det här är en del av ens core business, och det gäller alla branscher. Det är inte bara laga gamla mobiltelefoner och datorer längre, utan det är stark frammarsch på inom modehandeln och snart inom alla delar av e-handeln. Så att det kommer vi se en fortsatt stark utveckling på BEG-sidan, eller hur?
Ja, det känns som att det är väl en bra sätt att runda av det här avsnittet.
Ja, men verkligen.
Och inte bara det här avsnittet, utan också den här säsongen.
Ja, precis. Vi har ju haft en otroligt fin resa tillsammans här i studion. Ibland har jag haft svåra utbrott och hällt kaffe på Ola och mixerbordet, så att det vi har fått köpa in, vi är på mixerbord nummer 5 nu, eller?
Det kommer vi sen i blooperavsnittet, så kommer vi samla alla de grejerna, alla våra gräl och slagsmål här i studion.
Ja, det har varit lite Paul och John och Morris i Johnny Morris stämning här ibland. Nej då, vi har hållit så bra sams, vi har fin kemi och... Jag har faktiskt aldrig någonsin, tror jag, i min journalistkarriär haft bättre samarbete med någon annan tidigare. Det känns som vi kan bestiga och
besätta vilket berg. Vilket e-handelsberg som helst.
Ja, verkligen. Ja. Jag tycker så mycket om att podda och jobba med dig, Ola.
Ja, det här var riktigt kul. Men bara för att vi nu tar säsongspaus här nu, så tar ju inte e-handelsbevakandet paus. För vi finns ju förstås på e-handel.se även under julen och nyår.
Ja, och även i de sociala medierna. Precis. Så kan man ju lyssna i fatt. Det här är ju avsnitt 31 nu, om jag inte minns fel. Så att det är bara att börja från avsnitt 1 som vi drog igång här någon gång i slutet på... Är det i våras?
Våras någon gång, ja, precis.
Och man kan också läsa E-handel Plus som du redaktörar.
Med lite fördjupning och analyser. Så in och bli medlem där.
Bli medlem där, och vi tar nu stora kliv i Norge också med vår norska satsning netthandel.no, där det pågår spännande saker.
Och eftersom det här då är säsongsavslutning, så vet jag ju vad du helst vill ha, David. Och jag menar, vi måste ju, vi satt ju lite, la ju ribban när vi avslutade första säsongen. Så att vi får väl avsluta på samma sätt även när det är säsong 2.
Är det syrsorna?
Det är ju inte syrsorna, utan det är det här som jag varje avsnitt måste kämpa för att hålla borta från podden, som David vill ha varje gång. Är du redo, David?
Jag är redo för 80-talsgitarren, Beverly Hills och Baywatch style. Älskar den.
Ha nu en riktigt bra jul allihop där ute, så hörs och ses vi längre fram.
God jul! Puss och kram, håll i plånboken, men inte för hårt.
Hej då allihopa.
Hej då, vi hörs snart igen. Tjo!